I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Solo sport
med Vacke.
Jag börjar gilla det där, jag ska köra det jag med.
Vacke. Wow. Vacke. Publiken blir galen. Vacke.
Hela Maracanã stadion jublar. Men jag är ju inte där i Brasilien, Rio de Janeiro. Hur mår du, Jesper?
Jag mår alldeles utmärkt. Ja. Hur mår du själv, Roberto?
Jag är helt slut.
Jaså?
Ja. Gubbjärnen var på... Ja, jag var på Friskis och... Så körde jag ett ganska... Alltså jag gick därifrån och så tänkte jag så här, varför tar jag i så förbaskat? Och då slog det mig. Jag ville utmana mig. Det är ju liksom lite det handlar om. Och sen är det ju kul till sommaren om man råkar slå någon juniorpalt någonstans... På någon klubbtävling eller någonting. Det är det man liksom blir lite, får extra energi av. Så jag körde nu ett en och en halv timmes pass. Först kör jag en timme själv. Då kör jag så här 8,5 minuters intervaller. Och då börjar jag liksom med att sitta en minut, stå en minut, sitta en minut och så vidare, va? Sen är det 2 minuters hok och sen är det 4 minuter sitta, 4 minuter stå och sådär. Och sen har det gått en timme. Då sätter jag på GCNs program. Som de har på YouTube, Global Cycling Network. Och så körde jag sånt där intensivpass med 8 stycken 30 sekunders spurter. Och då är det liksom, efter första vet du, så känner man så här, fan, jag kommer inte överleva den andra. Så känns det. Du vet, det är precis som man klarar av sista sekunden. Men man biter ihop och utmanar sig. Det är himla härligt. Men de där liksom maxpassen, alltså de där, det är ju 30 minuter bara, men... Det är fruktansvärt. Jag mår illa efteråt.
De tar på krafterna.
Annars är det skitbra.
Ja, härligt. Jag hör att du har kört igång din träning inför Vätternrundan nu. Det är... nu är det ingen lek. Du säger att det är liksom...
Nej, nu är det bara en dubbelpunka som kan få mig, som kan stoppa mig från att köra Vätternrundan. Nu kör vi! Ska bli kul.
Du... Yes. Du, apropå,
har du fått några böter den här veckan då?
Vad sa du?
Har du fått några parkeringsböter?
Nej, faktiskt inte.
Inga?
Inte en enda den här veckan. Helt jag har klarat mig.
Har du hållit dig hemma?
Ja, exakt. Och tunnelbana. Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Jag har väl lyckats ha den typen av möten där det finns kundparkering så att jag har kunnat stå... Utan att behöva ställa mig där man får böter.
Det låter i den här podden som att det är du som är italienaren och jag svennen. Liksom, ja. Alltså att du bara åker in till Östermalm och sen ställer du bilen på gångvägen. Uppe på trottoarkanten. Lastplatser. Precis framför korvkiosken. Vid entrén vid 7-Eleven. På Östermalms... Saluhalls nya entré. Typ så, du får böta
det,
varenda
vecka. Så är det faktiskt inte. Nej. Riktigt. Men det är ju en utmaning i stan att hitta parkering som är laglig. Och det är det, när man är stressad och ska in i något möte så kan det ibland bli att man ställer sig där man inte ska. Och inte så olagligt som du säger med att man står på cykelbanan. Och liksom
mitt
blockar.
Mellan filerna på motorvägen.
Exakt. Men när jag bodde i stan så var det faktiskt så att jag räknade ut att om jag tog en garageplats Vilket inte heller är helt gratis in i stan. Så kostade det en viss summa. Och liksom gjorde jag så att jag ibland, när jag inte hittade parkering, ställde mig och råkade få en böter. Så tjänade jag faktiskt på att ställa mig lite sådär tokigt ibland och få böter. Så att,
tjäna vet jag inte om du gjorde så mycket, men det kostade mindre.
Det kostade mindre.
Tjäna låter liksom som
garage kostar.
Ja, precis. Det låter ungefär som någon kom hem till dig sen i slutet på månaden och gav dig extra pengar. Det är att tjäna. Precis.
Ja. Ja, så var det naturligtvis inte.
Välkommen till Sportpodden.
Vi ska in i sportens värld. Ja. Och jag tänkte, eftersom du började prata lite träning och cykel och vi nämnde Vätternrundan, så tänkte jag vi börjar i den änden med cykel. Vad har skett i den världen?
Il ciclismo. Ja, det har ju hänt sen senast då. Så vi hade ju den här sista etappen i Tirreno Adriatico samma dag som vi spelade in podden förra veckan. Men det gick ju som väntat då. Nairo Quintana, colombianen, vann ju den tävlingen. Så Colombia tog ju de två stora tävlingarna. En som gick i Frankrike, Paris-Nice med Sergio Henao. Och sen Nairo Quintana som vann Tirreno Adriatico. Men det blev Polen sen på lördagen, den stora endagsklassiken Milano-Sanremo. 291 kilometer start i Milano, sen åker man ner rakt söderut och då förbi Turchino-passet som är den högsta punkten på den tävlingen. Och sen ner på kustbandet och så Rivieran hela vägen bort till blommornas stad, nämligen Sanremo. Där ju Alfred Nobel levde sina sista dagar. Man passerar också Alfred Nobels villa där han dog just i finalen. När det är kanske 1500 meter kvar av tävlingen. Och det blev ju en helt sjukt av... Alltså du vet, Milano Sanremo, det går undan på kustbandet där, vet du, Jesper. Men det händer ju inte så jäkla mycket. Det går bara på, så går de in i en backe och blir det jobbigt. Sen går det ut för, då är de kanske 70-80 man kvar. Går de in i nästa backe och då är de 60 man kvar när de kommer upp på toppen där på Poggio. Utförkörning. Och det är där det händer, va? Det är de där sista 9 minuterna som man väntar på. Och jag blev uppspelt, måste jag säga, utav situationen alltså. Dels Peter Sagans attack och sen att de andra kom tillbaka på honom, 2 stycken. Med Hauk Wiatkowski och Julien Alaphilippe. Och sen blev det en spurt mellan de här tre som är lundan för den stora klungan på 50 man med ungefär en 5-6 sekunder. Så det är så här superrafflande. Vill du höra hur det lät?
Gärna.
Så här. Det här är alltså sista 300-400 meterna.
Han har de övriga. Drog de igång spurten där. Sagan ökar sittandes. Och så drar han igång spurten. Och kör nästan ifrån. Men då kommer de närmare. Kwiatkowski utmanar. Alaphilippe utmanar. Sagan fortfarande först. Och det är väl Sagan. Nej, Kwiatkowski som vinner. Kwiatkowski ser ut att vinna. Och Kristoffer långt fram i spurten. Men det var väl Kwiatkowski som vann det där.
Ja, jag tyckte att Kwiatkowski smet förbi Sagan där.
Sa Anders Adamsson som avslutning på det klippet. Det var en rysarfinal. Och du vet, 291 kilometer. Och de tre första var inom en halv sekund kanske. Det skilde ungefär en 6-7 centimeter mellan Sagan och Kwiatkowski som vann då. Det var ju polacken som vann i det här fallet. Så den stora stjärnan, Peter Sagan, han var tvungen att köra liksom all in och hoppas på att det skulle räcka liksom, men det höll inte riktigt.
Sen det var en rafflande spänning på slutet där. Vad får de se på vägen när de cyklar ner från Milano ner mot Ligurien där? Vad passerar de?
Ja, men alltså de passerar ju massa vackra orter. De åker ju liksom genom hela ska vi säga Liguriens kustband. Du har ju själv varit i Cinque Terre, eller hur? Det ligger liksom lite grann åt andra hållet då. Och inte så lite grann heller. Det ligger helt åt andra hållet. Från när de kommer ner på kustbandet vid Genua. Och sen åker de ju då kör de ju västerut då.
Men Anstano, det är Varazze, ja, Savona.
Savona, där jag vann min första Lazio cykeltävling. Vilket jag också tog upp i sändningen. Alassio passerar man ju med den där kändismuren med massa autografer på den här muren. Man passerar Laiguella där man har den första cykeltävlingen på våren, Trofeo Laiguella, en av de första tävlingarna ska sägas.
Imperia.
Och sen kommer de till Imperian där jag var fyra 1977 på regionmästerskapen som 11-åring. Eller 12-åring, jag skulle bli 12 det året. Jätteintressant för våra poddlyssnare. Sen, nej, men sen kommer de ner mot Sanremo. Och Sanremo är ju liksom, när de kommer cyklisterna så där, så ser det ju fantastiskt ut. Och det är ju vackert där. Men när det inte är cykeltävling, det är så trafikerat så att det är ju nästan läskigt att gå omkring där. Men, ja, men det är ju en vacker, det är ett vackert kustband, va? Det är ju det.
Verkligen.
Sen kan man väl säga att motorvägen tycker jag har ju tagit bort lite grann av charmen. För ja, motorvägen går igenom Genua egentligen. Genua har ju vuxit så mycket upp mot bergen så att motorvägen går ju mitt igenom samhället, kan man säga.
Ja.
Men annars är det fint. Det är ju, ja, liksom, det är ju som... Alltså hela Liguriens kust i stort sett så ligger ju bergen så nära havet. Så att på vissa ställen där så ser det ut som att landet vill bara slänga sig rätt ut i havet och ta sig ett dopp. Liksom. Det är så otroligt häftigt. Mm. Och det är det också, eller Cinque Terre till exempel, är så fantastiskt populärt liksom, ställe. För det är så exotiskt på något sätt liksom, att ta de här byarna som ligger... Rio Maggiore till exempel, det är ju bara en enda lång nedförsbacke från kyrkan där mamma och pappa gifte sig hela vägen ner till havet, så är det bara en enda lång nedförsbacke genom hela byn. Så det är ju svinjobbigt om man ska tillbaka till bilen sen. Men det är ju värt det, annars kan man ju ta tåget med fördel då. Det är ju en otroligt vacker sträcka att åka tåg.
Vackra färgglada hus.
Ja.
Som ligger precis på kusten.
Ja.
Ja. Okej, och mer då i cykelvärlden?
Jo, men sen, damerna hade ju sin tredje World Tour-tävling och där var det Corinne Rivera som vann. Hon är en fin sport, amerikanskan, och det är ju Trofeo Alfredo Binda heter tävlingen. Det är en tuff endagstävling på drygt 13 mil och man kör ett varv först med lite längre och sen kör man lite kortare varv på slutet med en rejäl backe. Och vi har ju en svensk tjej som vi nämnde förra veckan, tror jag det var, va? Hanna Nilsson, som hade kört så bra i Strade Bianche. Och Hanna var ju skadad hela förra säsongen, kom tillbaka på hösten och gjorde ett bra resultat direkt. Men nu verkar hon vara riktigt på gång. Alltså, hon blev ju 14 där i Italien på Strade Bianche. Och nu var det ju Italien-tävling igen då, i Citiglio heter det. Och där blev hon 13. Och det är ju jäkligt bra resultat. Kristianstad tjej, henne ska vi hålla ögonen på.
Ja, härligt. Du, det har ju hänt mycket i skidvärlden. Både alpint och längd och även skikross och big air och så vidare. Vi kan väl börja i längdskidsdelen och prata lite kring den. Vad har skett där då?
Ja, längddelen har ju haft finalerna i Kanada, i Quebec. Och ja, det blev ju svenska framgångar som vanligt, tänkte jag säga, på damsidan. Stina Nilsson vann ju igen, vann sprinten. Det var ju först Nilsson där minitour då på 3 dagar. Där vann Stina. Hanna Falk blev trea. Vi hade i finalen också Ida Ingmarsdotter. Och sen så körde man ju distanslopp på lördagen med massstart. Och där gick det väl så där. Det var Kalla som var... Charlotte Kalla som var bästa svenska. Eller så där säger jag, men typ 5-6. Och sen så hade de ju avslutning på söndagen då. Med en jaktstart. Och det blev väldigt rafflande. Det såg ut som att det skulle bli stor norsk dominans på pallen då. Men, och det blev det ju för sig då. Marit Björgen vann för Heidi Weng. Weng blev ju slutsegrare i världskuppen. Och vi ska väl också nämna då att Stina Nilsson i Ingmarsdotter avslutade fruktansvärt bra. Och passerade båda två, Ingvild Flugstö Östberg. Så att Stina blev 3 totalt och Ida Ingmarsdotter 4. Marcus Hellner vann, för herren har det gått lite knackigt för. Men Hellner tog sin tredje pallplacering den här säsongen. Och han vann, han var alltså snabbast sista dagen. Och då får man liksom en världskuppseger på det då. Så att i den här jaktstarten. Så det var kul, han gick ju från 16 till 6 plats till slut. Emil Jönsson vurpade i sista lilla sprintbacken och stuka foten och dubbelstaka in mot bålen. Han såg ut som en gammal gubbe när han stapplade sista metern och bara la sig i snön och blev omhändertagen på en gång. Och sen har ju då Norge en jättestjärna på gång på här sidan, Johannes Östflot Kläbo. har ju varit grym. Alltså han vann båda de här två avslutningarna, både på lördagen, Mastersloppet, och sen vann han ju jackstarten och hela världskuppfinalen. Mycket imponerande. Han är född 1996, han har inte blivit 21 år än. Så det är en, han är ruggig. Det var världskuppen på längdskidor, den tog slut där.
Fint, Roberto. Då tycker jag vi går över lite till alpint. Det har ju varit världskuppsfinaler i Aspen. Mm. Vad har skett där då, du som har stenkoll?
Aspen, jo, men där blev det ju fina svenska framgångar. Riktigt kul att se, inte minst André Myhrer. Herren har ju haft det lite tungt. Det är ju Mats Olsson som har varit både två och tre i världskuppen i år i storslalom. Det var jätteroligt. Men våra slalomkillar, det har ju gått, alltså det har inte varit någon katastrof så sett. Mattias Hargin har gjort några riktigt fina race och sådär. Men Myhrer lyckades ju vinna i Aspen igen. Så det var ju jäkligt kul. Och det var ju också världskuppfinal. Sverige vann i lagtävlingen också. Och det var extra häftigt. Och man märker liksom att alla gillar det mer och mer, just den här lagtävlingen. Frida Hansdotter var tre i finalen i slalom. Och ja, Michaela Schifrin har ju varit helt överlägsen den här säsongen och vann ju slalomkuppen då förstås. Emelie Wikström har ju åkt bra här på slutet. Gjorde ett fint resultat på VM, vilket vi nämnde tidigare. Sen var hon fyra i Squaw Valley. Och nu är sjua i Aspen då på världskuppfinalen. Så det var häftigt. Mats Olsson var ju som sagt trea i Kranjskagora. Vi har ju uppmärksammat honom och haft med honom till och med en intervju här tidigare. Och nu i världskuppfinalen var han femma. Så det har gått bra för Sverige där, får man säga.
Ja, härligt.
Ja,
det är ju skönt att se att det lossnar lite för Sverige i det alpina också. Mm. Och Myhrer, skönt för honom att få vinna i Aspen.
Ja. Och Platter, han är förbundskaptenen, han är min italienska polare. Han är lite småirriterad sådär på att det har gått tungt. Liksom. Han skällde lite och tyckte att man kanske är lite för bekväm i Sverige. Att vi måste börja bita i lite grann och kanske inte så mycket med landslaget, men överhuvudtaget liksom, att man måste gå på lite hårdare. Och han har väl sett någonting som vi andra inte ser då, givetvis. Och att det kan vara ett problem, att det har blivit lite för bekvämt.
Okej. Mm. Ja. Yes, det har ju också varit VM i Sierra Nevada i skicross.
Det har varit det. Och egentligen inte bara i skicross, utan det är ju de freestyle-grenarna som har haft VM i sydligaste delen av Spanien, tänka sig, så har man världsmästerskapen i skidor. Och snowboard ska vi säga också. Och det var ju fantastiskt. Du vet ju, Anna Holmlund kraschade ju så fruktansvärt illa i december månad. Och Anna är ju fortfarande, ligger ju fortfarande på sjukhus. Och tillståndet är ju inte speciellt bra, även om man har upptäckt liksom några tecken i alla fall till att det går framåt något för Anna Holmlund. Och det är klart, hela säsongen har ju varit känslomässig berg- och dalbana för hela det här teamet. Det är ju väldigt sorgligt liksom att de inte bara kan få koncentrera sig på det de älskar allra mest. Men de lyckas ändå liksom prestera väldigt bra. Sandra Näslund har ju varit bra säsongen igenom, blev tvåa totalt i världskuppen. Hon vann VM. Hon är bara 20 år. Och sen har vi då Viktor Öling Norberg, Vöne, som har tillhört världseliten i många år. Han lyckades ju också vinna, va? Och Vön är ju Anna Holmlunds pojkvän, så du förstår ju liksom av kontrasterna där. Liksom. Vinna VM-guld och sen komma hem och åka och hälsa på Anna då på sjukhuset. Så jag kan bara tänka mig hur svår situationen är. Så jag önskar dem verkligen, gratulerar dem till stora framgångarna och önskar att de får många positiva besked här framöver när det gäller Anna. Emma Dahlström, hon kör ju skidor, freestyle-åkare. Hon är ju bra i slopestyle, big air, och på slopestyle så vann hon, tog hon ju silver nu på VM i Sierra Nevada. Så hon fortsätter ju att tillhöra världseliten, har ju vunnit X Games tidigare och sådär, så att det var ingen jättesensation att hon tog medalj. Henrik Arlå, det var ju kanske lite sensationellt att han inte tog medalj. Han blev ju fyra. Men X Games hölls ju i Oslo i Norge då igen. Man har ju också X Games där och han lyckades ju vinna Big Air-finalen i år igen. Han har ju, hur många medaljer har han, Jesper?
Han har ju vunnit fyra X Games.
Ja, han är ju grym.
Ja, väldigt duktig freestyleåkare. Mm. Och 4X-game i Big Air.
Ja, kommer att vinna OS nästa år för övrigt, som går på Eurosport-kanalen eller Discovery Networks.
Du vet att han kommer göra det alltså?
Ja. Han blir bara bättre och bättre. Sven Thorgren, han är ju snowboardstjärna han istället då, och han blev sexa i Big Air, men han vann också X Games i Oslo eller i Norge när han vann slopestyle-tävlingen där. Så vi har ju stjärnor liksom över hela faderullan, som ni hör, i alla fall ganska många grenar, vintergrenar.
Och det är kul med svenska framgångar i VM i Sierra Nevada. Och du, vi har ju pratat lite längdskidor, vi har pratat cykel, vi har pratat alpint, vi har pratat freestyle, skicross, snowboard. Ganska brett kring sport.
Ja.
Och det, vi vet ju sedan tidigare att din kunskap i sport är ju bred. Ja, men, du kan ju väldigt mycket.
Ja, men ja, det vet jag inte om jag kan. Jag följer ju många av de här sporterna. Jag har varit som skicrossen, har varit speaker i. Jag har varit speaker också när Henrik Arlå har varit med i Jon Olssons Invitational i Åre. Jag har intervjuat de här i samband med liksom pressträffar i Stockholm och sådär. Så att jag känner till många av dem och är ju glad i de sporterna. Skicrossen är ju otroligt tajt och intensiv och vet du, ju fartställningen är så himla viktig där, liksom att man får upp farten så fort som möjligt, men det är ju otroligt explosivt först. Man måste komma iväg bra och sen måste man ju hitta en rätt linje, man måste anpassa sig till konkurrenterna. Alltså det är så många olika moment, va? Mjölksyran kommer på slutet av åken, då kommer också de stora hoppen. Det är helt sjukt alltså. Det är så jävla häftigt.
Ja, härligt. Ja. Du, jag hör på din röst att du pratar på ganska mycket för att du försöker liksom skjuta på det oundvikliga. Det du vet kommer nu. Min inledning med att du kan mycket generellt om sport.
Jag är
ju för att det nu kommer en frågesport som heter Roberto svarar!
jag har ju varit speaker i längdskidor också, alpint och... ja.
Jag mutar dig nu så länge. Så... Är du redo för första frågan, Roberto?
Shoot man! Nu jävlar, jag ska till... Är det Thailand resa igen? Vi vet inte riktigt, va?
Nej, vi vet inte riktigt. Men får du 5 av 5 så lovar ju jag ett fint pris. Och du är ju duktig på de här frågesporterna. Du brukar ju ta 4 av 5 har du gjort flera veckor rad här nu.
Det är lite sopigt. Så att, men...
vi får se om du kan ta en full pott nu.
Vi kör!
Bra, då kör vi. Amerikanska idrottslag är första frågan. Med vilken stad förknippar du följande lag? Bears, White Sox, Bulls och Blackhawks.
Chicago.
Chicago! Och det är rätt, Roberto. Snyggt. Oh. Första frågan klarade du galant.
Det känns så bra att ha brytit isen, för jag har alltid fel på första frågan. Jag tog inte ens alternativen den här gången.
Det var snyggt.
Ja, och det var, alltså du vet, det är ju så många, men Bulls, då trillar poletten ner.
Chicago Bulls och Michael Jordan, det har vi pratat om tidigare på den. Jag vet ju att du gillar honom väldigt mycket. Okej, se vad du kan här då. Vilken golfspelare har vunnit flest majors? Craig, vill du ha alternativ?
Ja.
Craig Stadler, Ben Hogan, Gary Player, Tiger Woods eller Jack Nicklaus?
Jag känner ju bara till Jack Nicklaus och Tiger Woods. Jag är inte så där jätteintresserad av golf. Det enda jag gillar med golf, det är Göran Zachrisson.
Okej.
Okay. Ja, men jag säger Tiger Woods.
Tiger Woods är ju ett bra svar, han var en bra golfspelare, men det är tyvärr fel svar. Jack Nicklaus är rätt.
Nej!
Svar.
Jag trodde inte han hade vunnit så många. Ja, okej. Okay. Fan!
Fråga 3. Hur utläser man GAIS?
Göteborgs allmänna idrottssällskap.
Behöver du inga alternativ där?
Nej, jag känner mig skapligt säker.
Är du helt säker?
Nej. Får jag alternativen?
Gamla ankor i Säveån. Göteborgs allmänna idrottssällskap, Göteborgs idrottsförening, Göteborgs atlet- och idrottssällskap, Grums allmänna idrottsförening.
Shit. Men då ångrar jag mig faktiskt. Då tar jag Göteborgs att, vad sa du? Atlet
och idrottsrättskap.
Den tar jag.
Är du säker på det?
Ja.
Och det är rätt.
Yes! Jag trodde det var allmänna idrott, men sen smakade det fel i munnen helt plötsligt när du sa det andra. Ja. Atlet och idrottsrättskap.
Det var tur att jag sa att du skulle lyssna på alternativen.
Ja, det var en jävla tur. Tack Jesper.
Du har alltså två rätt och ett fel så här långt. Tre frågor besvarade. Vi går in på fjärde och näst sista frågan. Vad heter fotbollsarenan i Portugal där Sporting spelar? Vill du ha alternativ?
Ja.
Estádio do Dragão, Estádio da Luz, Estádio Algarve, Estádio José Alvalade, Estádio do Bessa.
Va? Var det slut där?
Ja.
José Alvalade. Alvalade heter han väl, va? José Alvalade stadion.
Känner Estádio jag José Alvalade.
Ja.
Ja, imponerande Roberto. Det är helt rätt.
Yes.
3 av 4 rätt så här långt. Och då går vi in på sista frågan.
Yes.
Och då kör vi lite baseball. Carl Ripken Jr. slog 1995 ett 56 år gammalt rekord i antal spelade matcher på raken.
Jaha.
Han nöjde sig dock inte med det utan spelade varje match i ytterligare 3 år innan han bänkade sig själv efter 17 hela säsonger. Hur många raka matcher hade han då spelat? 1695 matcher, 2131, 502, 2632 eller 3001? Du svarar att han har spelat 3001 raka matcher.
Och det är fel.
Tyvärr. Fel. Rätt svar 2632.
Oh, vad dåligt.
3 av 5.
Nej, det gick åt helvete idag alltså.
Det är godkänt, det är inte åt helvete Roberto. Men nej, det är men jag, Thailands resa nivå, tyvärr.
Nej, det är knappt så att jag kommer till Säter härifrån Borlänge på det. Men du, på tal om fotboll då, Barcelonas vändning i Champions League var ju helt sjuk ju. Inter som vann, alltså jag tänker på att det har varit mycket mål här i senaste tiden. Inter vann ju en Serie A-match med 7-1. Det har inte hänt på hur länge som helst. Och sen Leicester som ju vände 2-1 underläge och vann mot Sevilla med 2-0 och tog sig vidare i Champions League. Det har ju varit så grymt mycket mål. Alltså Real Madrid tog sig vidare med 6-2. Bayern München tog sig vidare med 10-2 i målskillnad. Dortmund vidare med 4-1. Barcelona som sagt med 6-5. Juve vidare med 3-0, var inte så farligt då. Leicester med 3-2. Atletico Madrid med 4-2. Monaco som tog sig vidare med 6-5 i målskillnad, alltså, eller 6-5 då totalt på 2 matcher. Är inte det jäkligt mycket mål?
Verkligen, helt galet.
Ja.
Det är alltså som du säger 10-2 till Bayern München. Det är ju helt otroliga siffror.
Mm.
Och Barcelonas vändning mot Paris Saint-Germain var ju någonting utöver det vanliga.
Mm.
Där PSG gjorde det väldigt bra första matchen och ledde. Och Barcelona 4-0. Var tvingad. Ja, exakt. Och sen var det ju lite omdiskutabelt där med Suarez straff där han ramlade.
Ja.
Lite billigt tycker många i straffområdet på slutet.
Lasse Lagerbäck var ju skitförbannad. Han tyckte det var pinsamt för fotbollen och bla bla bla. Men så här är det ju. Jag har nog sett några isländska spelare som dök lite halv lätt också några gånger, så att det är ju liksom, det är så fotbollen är, och jag tycker väl också att det är lite småruttet. Sen att Suarez är ofta inblandad i såna här situationer som är, det blir väldigt mycket diskussion om. Han brukar använda tänderna väldigt mycket fast han är fotbollsspelare. Det är ju jättekonstigt. Va? Det är annorlunda om han hade varit så här.
Han är på något sätt en blandning av en haj och en delfin.
Ja.
Du vet, delfiner, de gillar att dyka, och hajar, de kan bitas.
Nu ser jag bilden framför mig, vet du. Va? Suarez liksom, haj i ansiktet och sen delfinskärt.
där har du honom.
Men du, det har hänt en grej till som jag tycker är lite roligt. Fotbollslaget, ja. Trabzonspor blev, yes, förbannad. Alltså de har ju gjort om stadion, jättefina. Jag har sett den här klippet liksom med deras fina nya sittplatser och sådär, med vadderade säten och sådär. Så var det en åskådare som, han blev lite uppspelt där, eller var förbannad eller vad det nu var, som ställde sig på de här stolarna. De såg det, någon. Aha. Och bara, hörru du, jag vet inte hur de fick tag i honom, men det var ungefär så här, hörru du, så där gör vi inte på vår fina nya stadion. Nu kommer du tillbaka hit så ska du få tvätta rent 10 000 stolar. Och han gjorde det. Han tyckte det var helt rätt. Han skämde så mycket för det han hade gjort. Så de såg till att han kom tillbaka. Och jag vet inte hur många gånger han fick gå och byta vatten där hinken. För det måste ha hänt några gånger på 10 000 sittplatser.
Wow. Det tar lite tid att tvätta rent det.
Det är någonting att berätta för barnbarnen sen när man blir äldre, vet du.
Verkligen.
Herregud.
Ja. Men det var fina stolar.
Ja, det var jättefint. Blå och fina var de, ljusblå. Men du, ja, med tanke på att vi pratar lite fotboll här nu och pratar inte alls mycket hockey, så ska vi kanske berätta vem som är vår gäst den här veckan.
Det tycker jag. Ja. Det passar bra nu och lyssna till den intervjun som du har gjort med honom.
Ja.
Lasse Granqvist.
Lasse Granqvist, allas Lasse. Lasse är ju egentligen är ju lite förbannad på honom, va? Han har ju vunnit den här guldskölden på svenskafans.com typ 12 gånger. Och jag har ju för sig röstats fram en gång. Men jag har ju ofta varit tvåa och trea bakom honom där. Men han är ju så otroligt populär. Och han har ju dragit till med några av de mest klassiska reportagen i historien. I mediehistorien. Och det pratar vi lite grann om. Jag och Lasse som är otroligt energisk av sig. Och jag hade ju en Skype-intervju med honom, så jag såg ju honom hela tiden. Han använde ju armarna och kroppen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är mycket, mycket mer än vad jag gör. Han är ju okay, mer italienare än vad jag är. Lars Ivar Granqvist, som jag är uppväxt i Solna. Men han är ju intressant att prata med. Och han är ju otrolig. Alltså det som jag känner att han har som är så mycket bättre än andra, det är ju hans språkbruk. Han har ju en otrolig förmåga liksom att hitta rätt ord vid rätt tillfälle. Och det märks också i den här intervjun. Han är en mästare. Han är en mästare verkligen. Och så avslöjar han på vilket sätt det var. För man har ju hört att han tränat på att kommentera när han var grabb. Och här avslöjar han lite mer ingående var någonstans det kunde ske någonstans.
Ja, spännande.
Ja, det tyckte jag var roligt.
Jag hör hans röst framför mig när han kommenterar den här klassiska matchen där Sverige låg under med 4-0 var det, va, mot Tyskland.
Ja.
Och lyckades göra 4 mål i andra halvlek.
Ja. Och även det här Sverige-Finland. Och de klippen har vi med i intervjun.
Oj, oj, oj. Spännande.
Yes! Så stay tuned. Och du, Jesper.
Yes.
Jag tycker om dig jättemycket. Hello.
Tack, Roberta. Jag tycker
is
om dig
it
också.
Me you looking for? I can see it in your eyes. I can see it
mina,
in mina your smile.
Mina öron blöder. Gå till intervjun. Tack för att ni har lyssnat. Vi kör intervjun nu.
Jesper. Puss.
Puss, puss. Hej då.
Jaha, mina damer och herrar, vet ni vad? Nu har jag den stora äran att ha med i min och Jespers podd Solo Sport med Vacki självaste Lasse Granqvist. Välkommen, Lasse.
Vilken presentation, Roberto. Jag böjer huvudet på detta viset och tackar så hjärtligt.
Ja, och det var egentligen skulle ju kunna börja på, ja, jag vet inte vad jag skulle kunna börja med när det gäller dig, Lasse. Du är ju kommentator, du har ju jobbat med sport i alla fall professionellt sedan 20 års ålder, nästan 30 år nu, va?
Det stämmer, jag är faktiskt inne på 30:e året och det märker man ju till exempel när Allsvenskan startar att jag står inför min 30:e allsvenska fotbollspremiär då som i yrkesrollen. Ja. många år med Radiosporten men också med Kanal Plus som ju är C-more numera. Så att då känner man att man varit med en stund faktiskt.
Ja. Du sitter i ditt kök och jag sitter i mitt kök. Det är ju liksom teknikens under. Det gick ju inte på den tiden. Men du började ju egentligen, vad fick du för jobb där på Radiosporten? Du var ju inkallad bara som, var du vikarie eller vad var det för någonting?
Ett av mina första jobb jag gjorde var faktiskt i köket just hos Tommy Söderberg som inför allsvenska säsongen där på 80-talets slut. Men jag började på Radiosporten som praktikant den 16 januari 1988. Och på den vägen ner idag. Så att jag är inne på 30:e året. Ja. Och sen gick det vidare med OS-vikariat. Alltså sommarvikariat, OS-vikariat och höstvikariat. Och jag vet inte allt vad det var. Ja. Så till sist blev jag anställd 1 maj 89. Men min så att säga, inkomst har kommit från det här yrket. Från allra första början då där i januari 88.
Häftigt. Men du, är du journalistutbildad?
Ja, jag gick den dåvarande journalisthögskolan som det hette. Det var en 2-årig utbildning, 4 terminer. Och grejen då var att 3:e terminen av de där 4, det var en praktiktermin. Mm. Det vill säga hela terminen skulle tillbringas på en arbetsplats. Och i mitt fall blev det på Sveriges Radio. Ja. Och sen att jag lyckades klara sista terminen, för jag har utbildningsbeviset. Jag kan plocka fram det i händelse av att det önskas. Att jag klarade 4:e terminen där som var en uppsatstermin, det får tillskrivas mina suveräna kompisar som hjälpte mig. För då jobbade jag ju fulltid med sport i radio.
Mm. Men du, Lasse, du är mest känd för fotbollen, hockeyn, det är det du liksom har kommenterat mest ju. Men du har ju ett enormt engagemang och stort hjärta för innebandy. Var kommer det ifrån?
Jag var med och startade en innebandy. Alltså innebandy som sport kommer ju egentligen från gymnastiksalarna i Sverige. Mm. Och jag var med och startade en klubb där i mitten på 80-talet, november 85 när vi gick i gymnasieskolan. IBK Solna, och sen har jag hållit på med det i väldigt många år. Det blev AIK 96, vi lade ner Solna och gick upp i AIK i samband med att innebandy-VM arrangerades i Globen. Mm. Det kom över 15 000 på finalen, alla är fortfarande lika chockade över det tror jag som är på den tiden. Men faktiskt nu, det här är det första, senaste året här har jag inte gjort någonting åt innebandy, utan slutat med alla uppdrag. Jag hade lite internationella uppdrag och sådär också. Mm. Så nu är det ingenting av den varan kvar faktiskt.
Hur kommer det sig då? Känner du att du inte har tid? Eller liksom?
Ja, alltså jag känner så här att ett ideellt engagemang kräver ju, tycker jag, att man är närvarande. Alltså ska du hålla på och jobba med ett lag som jag gjorde i många år då, elitlaget i AIK innebandy, så måste du, om du ska sitta i en sportslig ledning för någonting sånt, så måste du ju vara där. Mm. Du måste synas med spelarna, måste känna spelarna, förstå vilka situationer de har och... Ska du ha synpunkter på att powerplay är dåligt, är det bra om du har varit på några träningar och sett ett dåligt powerplay, va? Eller kanske överraskar det nog ett bra powerplay. Och det funkar liksom inte riktigt. Det tog lite för mycket tid, tror jag. Ja. Men det är inget enkelt avslut. Och jag tycker så här, var sak har sin tid. Ja. Och det viktigaste av allt nu, och vi träffas några stycken ibland och sitter och tar ett par pilsner och snackar om hur det var på den tiden när allt var bra. Gamla tiden. Och jag minns det med sån glädje. Det har varit så otroligt mycket roligt. Jag har mött så många härliga människor och gör det fortfarande. Så att ja. Det kanske är en paus bara. Jag får komma tillbaka. Men just nu känns det kalasbra att få ha gjort de där 30 åren med det också. För det var ungefär 30 år.
Ja. Du, om vi går tillbaka till ditt yrke då, som kommentator och programledare. Jag har ju hört, liksom, det har ju sagts att du har ju suttit hemma liksom, på kammaren och tränat när du var grabb liksom, och referera. Stämmer det eller är det bara en myt?
Men har vi inte alla gjort det som är i branschen? Eller hur?
Ja, jag tycker jag mest har suttit framför tvn och gnällt på kommentatorer när jag inte hade börjat med det här.
Ja, men det är också ett sätt att lära sig synonymer och annat. Jag kan inte bara säga att man tycker det är dåligt. Man måste hitta andra ord till det också.
Samtidigt är jag född grinig, så att det är inte så konstigt kanske. Men stämmer det? Du satt liksom och kollade på matcher eller?
Nej, alltså jag kommenterade gärna. Alltså exempelvis när vi hade landställe i Tierp som ligger, då bodde jag i Solna, jag är född och uppvuxen där. Bodde första 45 åren av mitt liv i Solna.
Ja.
När vi åkte till landställe i Tierp 11-12 mil så satt jag gärna och kommenterade. Jag kunde ha en tävling mellan röda och blå bilar eller jag kunde ha, när vi kom till Uppsala, det är ju ökänt för mina föräldrar, min pappa han har gått bort men mamma minns det här fortfarande, när vi kom till Uppsala och då fanns ingen motorväg vid sidan om så att säga som man kunde dundra förbi, utan då åkte man genom Uppsala och då var det, som jag minns det, 10 rödljus och då hade jag alltså en tävling om det var grönt eller rött vid ljusen. Och, liksom, och då handlade det ju inte om vilken som skulle vinna av rött och grönt, för det var alltid rött som vann med antingen 10-0, 9-1 eller 8-2. Så då handlade det alltså om det fanns en chans att förlora med mindre än 0-10 idag då, så att säga, för grönt. Va? Och jag satt och hetsade upp min baksätet över det där. Och min pappa var med lite för han körde då. Och så han var med lite och kunde lätta lite på gasen för att glida. Alltså är du med va? Jag kunde säga, känner hur hastigheten minskar, det kan bli grönt, det kan sådär. Så att det kanske är extremt, men i någon mening så det blev en grej. Liksom. Så ja. Det är ett exempel på hur det kan vara. Och jag tror också så här att ska man hålla på med kommentera, det är ganska bra att göra andra saker än kommentera just idrott, just sport.
Ja.
Och det här kan du ju liksom göra i vardagen. Liksom. Ja. Du kan vara ute på en hundpromenad och möta, se att det kommer någon annan där borta. Kommer de byta sida på gatan eller inte?
Mm.
Vad finns det för hinder vid gatan? Hur många bilar kommer? Hur långt är det till övergångsstället? Kan de smita in i porten som ligger där? Är inte det nummer 11? Är det nummer 9? Ser du med? Du kan bygga upp sån dramatik ur en vardaglig händelse.
Ja.
Egentligen skulle man ju kunna ligga i direktsändning dygnet runt. Det finns de som hävdar att jag gör det också, men i alla fall.
Ja, men tänk att ha en sån där 24-7-kamera på Lasse Granqvist. Det vore helt fantastiskt. Ja.
Eller på Roberto Vacchi. Jag kan lova att det blir ungefär samma sak.
Det kanske blir det. Men du är ju liksom, jag vet att det har ju utsetts tidernas sportreferat och sådär, och bland de 7 främsta så var det 4 klipp som var med din kommentering, och det är klart att en kommentator har ju liksom väldigt mycket att säga till om och liksom bygga upp en bild och bygga upp en känsla, och dessutom blir de här reportagen ju ihågkomna, alltså, och då man hjälper liksom idrotten, man målar ju upp liksom idrotten till något mycket större. Jag menar, de här målen som du har refererat till och som du är så väldigt känd för hade ju inte alls varit samma sak om det inte hade varit någon kommentator till, om man säger så. I alla fall en oengagerad kommentator. Men jag tänkte vi skulle liksom friska upp minnet lite grann och höra hur det har låtit någon gång. Det här är alltså en VM-match. Jag tror att det var 2003, va? Sverige-Finland. Finland ledde med hur mycket?
Det är VM-kvartsfinalen från Helsingfors Hartwall Arena tror jag du kommer att spela upp 2003. Så Finland ledde allt. Sverige tog ledning med 1-0. 5 raka finska mål. 5-1. Och jag vill bara säga en sak, Roberto, innan du kör klippet. Man ska ha klart för sig, och det vet du också som håller på med sport. Men en sak. Att vara i Finland på en nationalsport som ishockey är i Finland. När Finland i en kvartsfinal är på väg att slå ut Sverige och det står 5-1 på tavlan. Det är inte många ställen i världen du kan uppleva sånt tryck som där just då. Mm. Och då blir ju en vändning med de förutsättningarna alldeles extra traumatiskt faktiskt för finska publiken. Och det blir ju enormt för den svenska.
Ja, men så här lät det. Det här är alltså, nu står det ju då 5-4 till Finland fortfarande. Mm. Och Foppa precis tagit pucken bakom eget mål tror jag någonstans. Eller precis framför eget mål. Och då låter det så här.
Egen zon kommer pucken nu över blå, nu över med röd, in i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande, skinnar ner bakom buren. Ja, mål, köksvägen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål!
Han gör ett oerhört vackert ishockeymål över hela rinken. Åker runt och luggar ett helt finskt lag. Lurar målvakten Nurminen.
Där är det. Det är hög volym. Men det är ju... Där handlar det liksom inte om att skrika. Det där är ju ren och skär passion, Lasse.
Jo, men alltså... Du man hör ju nästan, tycker jag, hur tystnaden kommer. Alltså, publiken tror inte att det där kan hända, det som sker. Men grejen med det här målet som Peter Forsberg, det är lite bortglömt. För, kul att du väljer det klippet. Mm. Det är lite bortglömt, tycker jag, i den svenska hockeyhistorien. Därför att detta är ju briljans. Och grejen är, du, normalt sett när man kommenterar en lagsport som hockey eller fotboll, då är man ju, då är ju det här själva, och pucken går i mål. Det är ju det. Men det sägs inte riktigt här, därför att både LG och jag ser att han kommer sätta den käktvägen. Han kommer från egen zon och så kör han ju runt. Men den utväxlingen han har, den balansen, den enorma benbollkraften han har bakom mål där, när han helt plötsligt hittar en, alltså, tjup säger det bara. Och då ser vi att målvakten, jag tror det var Norminen, var det så? Han kommer inte hinna över. Vi ser ju det. Så vi ser, och han gör mål, säger vi. Just, alltså...
Innan pucken har gått in i...
I någon mening ser man det. Det är så svårt, men alltså... Ja. Så det är så otroligt speciellt. Och jag menar ju på att det där är alltså ishockeykonst på absolut högsta tänkbara nivå. Ja. Och det där målet är inte så många som kommer ihåg. Därför att man minns ju 6-5-målet och styrningen så och klart. De här bitarna. Va? Mm. Men det är så. Och det är Peter Forsberg så...
Det är lite så, som när var OS-final i Lillehammer. Man har ju nästan glömt på grund av Foppas fantastiska mål, så glömmer ju bort liksom många gånger. Tommy Salo var ju faktiskt den som till slut fixade guldet.
Exakt, att, som tar straffen den sista, gör den där så hela Salo-räddningen.
Men du, LG där, jag hade ju Bengt Grive som mentor i många år. Jag är ju inte journalist i skolan, så jag är skolad, så jag blev ju liksom skolad av Bengt, och som han tittar och lyssnar på det mesta liksom. Och han sa så här: du får absolut inte repetera dig liksom, och säga så här att det är väldigt, väldigt bra eller att det är mycket, mycket snyggt och så där. LG, han kunde liksom inte hålla sig där, hörde jag. Oj, 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 oj. Jag undrar vad Grive tänkte just då.
Ja, exakt. Men det är en konst där vi är inne på, Roberto. Du är också så oerhört van vid att jobba i den direktsända miljön. Ja. Och konsten är ju att vara kylig. Mm. Konsten är ju, och det skeendet du får framför dig behöver ju sättas in i ett historiskt perspektiv. Vad är på väg att hända? Ja. Hur stort är det här? Är det värt att nämna? Eller är det, och det här är ju stort med en svensk vändning på det här sättet. Ett av de mest klassiska svenska hockeymatcherna i historien blir det här. Kommer säkert in på en topp 3, topp 5 plats eller någonting liknande. Va? Med tanke på att det har varit Colorado Springs och OS-guld i övrigt och så vidare. Ja. Va? Men du måste ju värdera det. Det är samma sak om du sitter och gör en hel etapp på cykel och fascinerar mig. Jag älskar när det regnar på sommaren. Jag tycker inte om det lika mycket när det är vackert väder. Sitter och kollar ändå. Men alltså, det är ju att, vad är det du ser? Vad är det som är på väg att hända i den här etappen? Ser du någonting som du kan notera att det här är större än någonting annat, då kommer du att dela mer ut av det. Och då blir det ju det som blir, så att säga, då blir du carried away, om jag säger så. Du får ju iväg lite grann på det. Och att då var kylig och tänka på det, Bengt Grives. Och inte, inte säga mycket. Eller, nej, men det är starkt gjort, va? Och det kommer ju också av rutin och erfarenhet, och det bygger på. Men för mig, någonstans, det är här, det är nu, det är på riktigt. Och det här är jätteviktigt för många. De som inte tycker det är viktigt, alla bonheur. Låt inte mig störa. Men ni som älskar det här, välkomna in. Vi ska göra det här tillsammans. Vi har en gemensam resa.
Ja. Häftigt. Ja, du är ju poetisk, hela du. Alltså, jag sitter och tittar på dig. Det är synd att vi inte har liksom det här videoformat, den här podden. För liksom ditt engagemang när du berättar det här för mig, alltså, det är ju värt nästan så jag skulle vilja spela in det. Men jag gör inte det. Det är bara jag som får njuta av det här. Men du, jag har ett klipp till. Du har ju en jävla tur, kan man säga. För det har ju hänt historiska saker ganska många gånger när du har kommenterat. Och ytterligare en är ju matchen mellan Sverige och Tyskland. I Tyskland, det står 4-0, va, till Tyskland, och de vänder Sverige. Och det här kommer det sista målet då som Sverige gör.
Kommer svenskarna igen. Källström, 92-15 på klockan. Källström, ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm, så skjuter
Elm!
I mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel jag bannar med någonsin, Ralf. Det är fullständigt...
Du vet, det där var ju stort, va? När till och med Ralf Edström går bananas här och inte kan hålla käften. Det är underbart. Men du, skulle du säga något?
Ja, men vet du vad? Den sista matchen Ralf och jag i sin helhet gjorde tillsammans, det var den där.
Mm.
Och det känner vi talar om det ibland. Ja. Tänk att få landa 25 års samarbete på det viset. Det var nog alldeles speciellt faktiskt.
Ja, bortom allt det här med sporten och så vidare, era egna känslor så att säga, ni har ju haft otroliga år och varit fantastiskt framgångsrika, du och Ralf Edström, som ju var en av mina idoler. Ronnie Hellström var ju min allra största idol från den tiden. Jag var ju målvakt i IFK Bromma, så jag är ju uppväxt inte så långt ifrån dig. Jag är ju redan inne i 50-klubben. Har du kommit dit än? Det blir
jag är
år,
på väg. Jag är på väg, jag marscherar till hösten när jag är framme.
Ja. Fantastiskt, det är otroligt fint. Ja. Så vi behöver inte oroa dig, det kommer bli jättehärligt. Ja. Men du, nu, när vi har lyssnat på de här två klippen nu, vad är det liksom, kan du någonstans säga att det här tycker jag är roligare än det där? Hockey, nej, fotboll?
Nej, det går inte. Det går inte, därför att du kan, jag tycker det är så svårt att jämföra. Mm. Du och jag delar ju en erfarenhet, vi sitter ju med Idrottsakademins nomineringsjury, mm, snudd varje år. Och då ska vi sitta och jämföra sporter och prestationer, ja, när vi ska nominera fyra i varje kategori. Den är ett årets manlig, årets kvinnlig, årets lag och så vidare. Och, så och det är jättesvårt. Det är alltså vansinnigt svårt. Och det är precis samma sak här. Och kan man jämföra vad det är att vända mot Finland i en utsåld hockeyföreställning i Hartwall jämfört med att hämta upp mot Tyskland? Men det är ju svårt, va?
Ja.
Samtidigt som vi var inne på värdering. I det här referatet där, så säger jag ju svensk fotbolls största mirakel, och sen verkar det ungefär som att jag minns inte det så, men det låter som att jag tänker till, så jag kanske någonsin, alltså jag lämnar en liten reservation där.
Ja, precis.
Jag kommer liksom inte på, alltså i sammanhanget
om euforin liksom.
Nej, men hur stort är det egentligen då i det perspektivet? Men det är ju en vansinnig prestation givetvis, som ju går utöver nästan till allting mot just en sån världsnation som Tyskland då, såklart i Tyskland. Så där har du just den här värderingsfrågan som man gärna ska vara i när man gör det här, för det är ju fånigt att göra ett referat som liksom är åt fel håll.
Ja.
Som tar i för mycket åt något håll, som gör att folk tänker, men gud, det är ju inte klokt den där. Det gör folk ändå i och för sig.
Precis. Men det är mycket hockey och fotboll nu. Fotbollen kommer vi till alldeles strax. Hockey nu också, som där du kommenterar slutspelet. Mm. Hur tycker du liksom svensk hockey står sig idag? Är det bra det vi ser?
Ja, det är det. Vi har ju nästan varje dag har vi ju matcher just nu som jag tycker engagerar. Mm. Och det bästa med hockeyn är nästan den här tiden när kvartsfinalspelet finns, därför att då finns det så många städer i Sverige som är involverat, städer eller regioner som är involverat.
Mm.
Sen blir det ju färre och färre kvar då, såklart. Men sen har vi också kvalmatcherna uppåt, och det där är ju ett himla rörigt system. Det är nästan svårt att begripa hur det är. Men det spelas ändå matcher som är rätt viktiga längs den där resan, och som drar mycket folk i de här kvalmöjligheterna för lagen upp, och hur nu förutsättningarna är för att till sist komma upp då eventuellt. Mm. Så att hockeyn är, den fascinerar mig vid den här årstiden. Sen kan jag tycka att ishockeyn har en utmaning i Sverige, att den får inte bli för klinisk, den får inte bli för mycket videovärderingar, och man kan inte döma mål för man, och hur var skridskon och var tröjan i området. Alltså sådana där grejer. Jag tror att det kan vara, det är en utmaning för hockeyn att hitta rätt, och jag tror man kan göra ganska enkelt. Det är bara att göra om bedömningarna för målområdesregeln och göra som man gör i VM, som man gör i OS och som man gör i NHL. Sverige behöver inte ha någon egen idé där. Följ det andra, så blir det mycket lättare. Det kommer man att göra, tror jag, till nästa år, så kommer den diskussionen vara glömd. Men det är en härlig årstid, så är det.
Vem tar SM-guld då? Får du spekulera i sånt?
Ja då, men alltså, jag tycker det är svårt, därför att jag kan inte direkt peka ut vilka fyra som går till semi.
Nej.
Om jag inte vet vilka fyra som går till semi, då är det ju ännu knepigare att säga vilken som kommer vinna till
semi. Ja, vilka går till final.
Ja, eller hur?
Först ett steg och sen har du liksom ska vinna.
Ja. Så jag tycker den är svår. Ja. Men jag kan säga så här om kvartsfinalserierna då allihopa, att inget lag som åker ur på den nivån kommer jag säga, nej men gud, vilken chock. Och det väcker ut mot Malmö. Inte ens den skulle jag tycka var en superöverraskning. Så pass jämnt är det i år, och det är ju lite kul.
Du, fotbollen då? Nu är det VM-kval. Vi spelar ju in det här i veckan när det är VM-kval på lördagen då, mellan Sverige och Vitryssland. Eller Belarus. Man kan säga både och i Sverige idag, tänka sig. Men jag gillar Vitryssland, det låter bäst. Och i Sveriges kvalgrupp så att säga, vi har ju Frankrike, Holland, Bulgarien, Vitryssland som vi möter på lördag, och så Luxemburg då. Och Frankrike har ju efter fyra matcher så har de 10 poäng, Holland och Sverige 7, Bulgarien 6, och sen sladdar ju Vitryssland och Luxemburg. Hur tycker du liksom det här nya landslaget har inlett under Janne Andersson?
Jag tycker att det är bra, och jag tycker att det är bra plus till och med. Vi ska ju ändå veta att det är ju liksom post Ibrahimovic, alltså efter Zlatan Ibrahimovic, som är en av Europas och därmed världens bästa fotbollsspelare. Sen om du väljer att göra rankingen topp 5, topp 10, topp 20, det beror på hur du, det är ju personligt tyckande. Men jag tror alla är överens om att vi pratar om den bästa svenska fotbollsspelaren, troligen i alla fall genom tiderna.
Mm. Du lämnar en liten passus där igen.
Ja, men man måste nästan göra det. Ja. För det blir liksom med värdering. Hur ska vi värdera? Precis. Alltså Grenoli till exempel, ja, och så vidare.
En av de största hur som helst, såklart.
Ja, absolut, absolut. Och då blir det ju en extra utmaning. Han har tagit det med alltså han, jag får uppfattningen av att han har gått in i arbetet som förbundskapten med sig själv och sin egen personlighet. Jag har fått uppfattningen av att han har varit smart. Han har bjudit in, han har öppnat mera. Fotbollförbundet rent generellt har tänkt sig för en sväng till för att bli, får jag säga, mer folkligt. Jag gillar inte att göra det egentligen, därför att folkets kärlek kommer från folket. Vi som är emellan kan man nästan glömma bort, va? Men någonstans måste det kännas på riktigt. Ja. Det måste kännas, tycker jag, som att men vi vill att ni är här till publiken på Friends Arena, nationalarenan. Mm. Det måste liksom vara... Och sen blir det så här, det är bara 22 000 skandal! Alltså så där. Och jag menar så här, men herregud, ta hand om de 22 000 som är där, om det nu är så. Det är bara ett exempel. Alltså, ni är jätteviktiga, omfamna dem. Och jag tycker det har känts rätt, tycker jag, från Jan Anderssons sida. Jag satt framför tvn och kollade matchen mot Frankrike borta. Jag tyckte, det är så här, man tyckte, det var ju värt ett kryss, va? Mm. Vad fan, så där tyckte jag. Och när man får den känslan över landslaget, då vill man ha mer, tycker jag. Det känns bra, det vill jag säga. Sen går det ju mot hur vi än vrider och vänder och vi räknar tabeller, så det går ju mot ett avgörande i Holland. Om Sverige ska kunna, jag tror första platsen är rökt, men alltså kunna komma två och få kvala då. Så att det tycks så i alla fall.
Sen måste det känns ju ändå väldigt bra. Det är många unga som har kommit in i laget och som liksom, det är många som också tar för sig lite grann. Så nu har vi ju Alexander Isak också i Tyskland. Vad tycker du om hans övergång dit förresten?
Jag tyckte att alltså,
var det för tidigt?
Jo, men alltså, när man höjer på ögonbrynen när han säger nej till Real Madrid. Det är ändå rätt bra.
Det är rätt hyfsat alltså.
Nej, jag vill inte komma till er. Jag väljer det här istället. Och det var ändå Real Madrid. Nej, men jag tror att det var nog smart. För att det känns som att det finns... Men jag kan ju inte det där. Men det känns som att han har bättre... Det blir lugnare miljö att utvecklas i. Inbillar jag mig.
Ja, och sen Emil Forsberg. Lillfoppan. Jag är ju dundersuccé i Leipzig.
Ja, och jag vill se ännu mer av honom i landslaget. Jag tycker att han har, det han gör i Leipzig får han gärna klistra över i landslaget också. Så att, och nu låter det som att jag är kritisk mot honom, det är jag inte. Men han har ju förutsättningar att bli den första guldbollenvinnaren efter Zlatan Ibrahimovic. Ja. Det blir ett eget kapitel i svensk fotbollshistoria i och för sig. Men det finns fler. Alltså, jag gillar Albin Ekdal. Viktor Claesson tycker jag följer nu. Han är ju i Ryssland nu, var Krasnodar eller vad det heter. Jag tycker att det doftar också gott för mig. Alltså det här U21-landslaget. Ja. Jag är jätteförtjust i Ludvig Augustinsson som back till exempel. Ja. Som wingback. Så att det finns mycket i det. Jag gillar Robin Olsen. Alltså det finns mycket i det här som jag tycker är bra. Mm. Som jag gillar. Men grejen är så här. Ska svensk fotboll vara med och konkurrera om att avancera, då måste också spelarna ut i större europeiska klubbar. Jag tillhör dem som tycker att vi ska stärka värdet på allsvenskan. Hålla spelarna. Jag fattar att det är spelarna som bestämmer. Men att de ska vilja välja att vara kvar något år till. Och sen hitta någon starkare klubb än en mellanhand ute i Europa som inte alltid är den språngbräda man kan hoppas.
Nej, precis. Vad spännande. Sverige, Vitryssland. Det borde ju bli tre pinnar. Men vi vet ju, fotbollen har ju liksom, precis som de flesta idrotter egentligen, de breddas ju hela tiden. Och konkurrensen blir tuffare och tuffare. Vi kan ju tycka att det är en självklarhet med tre poäng mot Vitryssland. Men fasen, det är inte lätt att vinna fotbollslandskamper.
Nej, alltså, men kvalmatcher är mycket enkla. Alltså det är så här, du ska aldrig... Alltså du ska kryssa borta och vinna hemma. Det är ju den enkla matematiken. Är du uppe i toppen av ligan så får du absolut inte förlora hemma mot en likvärdig motståndare. Så kryss mot Holland inledningen är okej. Du får absolut inte förlora den. Liksom. Det börjar ju med kryss. Ja. Vitryssland hemma måste ju besegra som Sverige ska vara med. Så det är den andra måste-matchen. För det var samma villkor när Sverige spelade mot Luxemburg borta. Det är ingen skillnad. Utan det är samma villkor. Däremot är ju matchen i Minsk mycket knepigare än vad den rimligen bör vara på Friends. Sen gillar jag signalvärdet. Jan Andersson säger ska bli underbart att komma hem till publiken. Ja. Jag gillar den här. Nationalarenan Friends måste bli som det var på Råsunda. Sverige var ju nästan omöjligt under Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck. även Tommy Svensson snudd, att besegra på Råsunda. Och den känslan måste in på Friends också. Det är bara så. Det ska vara så fruktansvärt jobbigt att komma och möta Sverige i Sverige. Det måste vara så. Det måste vara så.
Det måste vara så.
Och jag tycker mot motståndet, alltså jag vet, Robert Nysander som speaker, motståndet kommer, ni ska säga så här, ni är välkomna hit, men vi ska spöa er. Det är det som är, alltså, vi ska inte vara, ni är våra gäster, men vi tycker att ni ska spöa. För det är därför ni är här, för vi är bättre än er. Det ska vara känslan, tycker jag.
Ja, vi gillar Minsk, men inte idag.
Nej, men ungefär.
Ja. Alltså, du. Bu välkomna, er.
Välkomna, men stryk ska ni ha.
Och så uttala alla namnen på line-upen fel. Gärna liksom helt andra namn. Ja, ja. Ta någon löpare, någon skidåkare, skidskytt, någon cyklist och sådär. Bara krångla till det allting så de börjar snurra i huvudet. Jag ska tänka på det till på lördag.
Det är bra på Friends, jag hör det.
Du, Lasse, jag sa ju till dig 20 minuter. Nu har det gått 25 ganska precis.
Jag pratar för mycket, men det hör till yrket.
Och idag har jag liksom, jag laddade ju så mycket för det här så jag var och tränade ordentligt så jag skulle vara igång. Jag har duschat och gjort mig fin, klätt mig fint. Det kändes ju som ett... Det kändes stort det här att få ha med dig i våran podd. För jag vet du, ni har ju också en podd. Och ja, vi hade ju en beef för förra året.
Kommer du ihåg det? Åström och jag kör ju det här sporthuset.
Ja, precis.
Podcasten. Och då har vi en rullande panel vid sidan av Tommy och mig som är med var fjärde vecka där, roughly.
Ja, men du, vi hade ju en beef för förra året. Du, jag, Tommy... Jens var med då också, va? Vi skulle samla in pengar till Radiohjälpen.
Ja, okej. Okay. Lyckades vi?
Ja, det gick ju bra. Vi hade ju den här... jag vet inte vad jag hade i mitt paket, men det var ju typ cykelkläder och massa sånt.
Ja.
Och någon start i Vätternrundan, tror jag. Och ni hade ju att ni skulle komma och kommentera en bordshockeymatch.
Stämmer.
Ja,
stämmer.
Precis. Och då hade man en sån där beef på Twitter, där vi liksom tyckte illa om varandra hela tiden. Jaha, fram och
jag var inte med på Twitter på den
Nej.
Tiden.
Nej, är du med nu på Twitter?
Nu, jag har börjat twittra sedan en vecka tillbaka.
Men skojar du? På ålderns höst, för fan.
At Lasse Gepab, Granqvist Production AB. At Lasse Gepab är min Twitteradress. Jag finns där.
Ja.
Vi måste söka upp varandra den vägen också.
Ja, absolut. Jag kommer att hugga dig direkt här. Ja, men det var roligt. Och ni vann ju den här insamlingen. Men det var jag som fick åka till för att det var i Linköping på torget där och snacka om det här. Det var kul. Okay. Och jag minns, det var ju, vem var det som skötte era Twitter flöde där? Kommer du ihåg det?
Jag tänker att det är Tom har ju varit med länge på Twitter, så jag tror att det är han som sköter det. Tom Åström alltså.
Ja, jag tror att det var någon annan där. Och sen då liksom, då blev jag sur så där. Fast på låtsas då. Så, nej, för fan, jag vill inte vara med längre med den här jävla skiten. Alltså. Och då trodde ju han att fan, nu lackar han ur på riktigt här. Ska du vara med en beef så ska du vara med en beef. Alltså. Men jag var ju liksom inne i beefen. För jag tror inte det gick fram riktigt. Det var jävligt roligt i alla fall. Vi fick in bra mycket pengar. Jag tror tillsammans, om det blir mycket bättre då om vi samlar ihop pengarna, så var det kanske runt 50 000 spänn då. Med era.
Vi var på KV Melin, tror jag de hette. Arkitektfirma.
Var det inte uppe i Dalarna någonstans? Nej.
Ja, de hade någon koppling där, men det här var i Stockholm.
Ja, okay.
På Söder. Och vi körde mycket riktigt bordshockeyturnering där.
Ja.
Och de hade ju laddat som tusan, vet du, med dels med käk och grejer på kvällen där. De hade som ett verkligen företagsevent själva. Ja. Kanske typ 25 pers. Men de hade ju haft kvalmatcher och grejer på vägen fram, så det var ju riktigt tungt tryck. Och ägarna där, det paret som ägde firman, Anders Hedberg heter han. Och de höll på Brynäs respektive Djurgården. Ja, och de höll varsin kärleksförklaring till sina respektive klubbar. Vi har kärleksbombning som är en grej i sporthuset där vi ger kärlek till någonting. Man får inte vara kritisk då, utan vara positiv. Och det var grymt bra. Alltså.
Ja.
Så det var ju, det landade verkligen grymt läckert. Och det är klart att man pröjsar 20-25 000 vad det nu var för en bordshockey.
Ja, det var nog, ni fick nog mer pengar än sådär. Men jag har faktiskt lyssnat på den podden och just den turneringen och matchen. Och, ja, det var häftigt faktiskt. Det var bra fart.
Ja, det var det.
Lasse, vad ska du göra idag?
Idag kommer jag ha hundpromenad strax.
Ja.
Det snöar lite lätt faktiskt ute i Gustavsberg. Jag tror det är sista snön. Jag känner sån glädje över när vi är inne i mars och solen kommer och man känner att den börjar värma lite.
Ja.
Alltså herregud, hela kroppen, det går rakt in i en. Alltså, hjärtat slår ett slag extra. Man blir bara gladare och känner att själen är liksom, vi är på väg att tina upp i detta kalla land. Jag tycker det är härligt.
Det är så underbart. Jag var ute och cykla faktiskt både lördag och söndag. och tänkte jag fortsätter så här. Och så vaknade jag på morgonen här, du vet, snör i Stockholm, då kom det desto mer här i Borlänge kan jag säga. Men det var fantastiskt trevligt att ha dig med. Jag skulle kunna sitta och snacka med dig.
Tack för att du hörde av dig, Roberto. Ut flera dagar. Det tycker jag låter bra.
Nej, det är färdigt tränat för idag. Grymt, ha det så bra. Så ses vi, kanske hej, på lördag. Hej då.